Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jag är så glad.
Vad gör du? Nej, men jag pratar ju med polisen.
Låt, men alltså, vad är det som sker den här måndag morgonen? För det är på riktigt också måndag idag när vi spelar in. Vi har aldrig spelat in på en måndag.
Vi borde nog inte fortsätta med det, kanske.
Nej.
Alltså det är så mycket nu.
Förlåt, men det är kaos.
Men på riktigt, den här måndagen är faktiskt ett väldigt bra avsnitt.
Ja, det är det verkligen.
Precis spelat in med stjärnan Matilda Lundin.
Mm.
Och vi kommer prata om mäns våld mot kvinnor.
Ja. Matilda har varit en bekant till oss sedan länge.
Mm.
Och hon kom för 2 år sedan, va? Ur en destruktiv relation, en våldsam relation.
Exakt.
Och vi har bjudit in henne till podden för att så här, just lyfta det ämnet och för att prata med henne och höra på hennes historia om hur hon tog sig ut.
Vad man kan göra.
Ja, som en vän. Och vilka liksom jourlinjer som är bra att
ett väldigt så här, informativt men väldigt spännande avsnitt skulle jag vilja säga.
Mm.
Men alltså, hon är så vettig och som du sa, det är en bekant till oss. Och jag kommer ihåg att jag visste inte ens vad hon har varit med om förrän hon då gjorde den här jättestora, men hon gjorde den här plåtningen och den här filmen för The Orange Day 25 november. Och jag kan säga att det var då jag förstod vad hon har varit med om. Och lite där jag också var så här, gud, det kan verkligen hända vem som helst.
Och hon har även en foundation som heter Her Hour. Och så har hon även en plattform som heter Her Own.
Exakt.
Och du hittar Matilda på Matilda Lundins på Instagram. Men välkommen in till studion, Matilda. Jag tänker, kan inte du berätta lite om din alltså foundation, din Her House?
Självklart.
Foundation.
Mm. Ja, den är så, alltså förlåt, men din video och bilderna ni tog för den.
Men ja, du tänker på Orange Day kanske.
Ja, ja, men var inte det då du också startade stiftelsen?
Jo, ganska kort efter det. Då hade jag gått i tanke om att jag ville starta en stiftelse. Jag hade inte kommit jättelångt. Då var jag ju själv i de tankarna, skulle jag väl säga. Och sen så med tiden så träffade jag andra kvinnor i andra situationer, skulle man kunna säga, som också ville starta en stiftelse. Och då gick vi ihop tillsammans. Och det var ganska givet för mig att gå ihop tillsammans, just för att någonstans tror jag att min grund har varit i det hela att tillsammans bli starkare och bryta tystnaden och de värdeorden på något sätt som har funnits med. Men det första jag gjorde var en kampanj för Orange Day. Orange Day är en dag som UN Women har tagit fram, som är en global organisation. Och man manifesterar mot mäns våld mot kvinnor den 25 november.
Mm.
När jag läste om den dagen så bestämde jag mig att jag skulle klä mig själv i orange. Det var så det var egentligen, det började. Och jag var själv sjukskriven under den perioden. Och då träffade jag advokater och poliser och var inne i hela den vevan, eller man ska säga. Det var väldigt tidigt skede efter att jag hade tagit mig ur. Och när jag frågade runt så var det ingen som kände till dagen överhuvudtaget i Sverige. Mm. Det var någon advokat som hade sett att Globen var tänd i orange. Och det är det som de har sett i princip. Så då började jag sätta igång det kreativa, eller man ska säga, och frågade runt bland nära vänner om de skulle kunna tänka sig ställa upp och göra en, egentligen bara en bild, var tanken vi skulle sprida. Och det var ju för att bryta tystnaden, framförallt.
Mm.
Och på den vägen så blev det sen rörligt material och sen blev det då en viral kampanj som många stöttade, vilket var fantastiskt. Vi hade ingen aning att det skulle bli så stor spridning. Ni var ju med och spred den och det var jättemånga som var med och spred kampanjen.
Så jag hade inte heller någon aning om just den dagen. Så att i början så tänkte jag ju också att det var du som, alltså att du var den första som alltså satte den dagen. Mm. För att jag inte, alltså, sen kan det ju vara så att man kanske inte uppmärksammar saker som inte man relaterar till. Liksom. Mm. Jag hade inte sett det någonstans. Liksom. Mm.
Nej, det fick nog en rejäl skjuts i den alltså just i de sociala kanalerna. För det har inte synts någonting i sociala kanaler kring Orange Day innan. Nej. Så att det blev ju verkligen en rejäl push. Mm. Och sen så fortsatte det ju det här året. Och det har nu satt ganska många, jag ska säga, spår i många organisationer, att de också såg att, att man faktiskt kan använda sig av sociala medier också, vilket jag tror att många organisationer inte har gjort innan.
Sociala medier är fantastiskt på det sättet man kan få spridning.
Ja. Mm.
Så att den var jättefin. Mm. Men, och då startade du kort därefter?
Kort efter det så gick jag i tanke om att först starta ett initiativ som jag kallat mitt hjärteprojekt egentligen, som vi lanserade vid jul. Det var det första jag arbetade med, som var Her Own, som vi lanserade nu. Och det är egentligen mer att något som jag själv ansåg inte fanns, och jag kände mig själv otroligt ensam trots att jag hade polis, advokater och kunniga människor runt omkring mig som hjälpte mig att ta mig fram helt enkelt och förstå vad jag varit med dem, stöttade mig och fick mig att förstå vad som var rätt och fel, för det suddas ut i en sån relation oftast.
Mm.
Och så att jag fick jättemycket hjälp av Relationsvalcentrum som finns här i Stockholm, men det finns bara i Stockholm, så det finns inte i övriga Sverige som det ser ut idag.
Mm.
Och de hjälpte mig otroligt mycket. Men hur som helst var det ju professionell hjälp. Så man känner sig ganska ensam just för att man inte träffar andra som har varit utsatta. För det var inte så många som pratade om det. Men desto mer jag pratade, desto fler var det som vågade öppna sig. Och då förstod jag ju också att det här är definitivt ett ämne som behöver komma upp på ytan för att lyfta bort skammen. För jag tror att det är ju det som har legat som ett tungt mål i många, många år. Att man inte vågat berätta för att det har hänt bakom stängda dörrar.
Mm.
Och för att det är otroligt mycket kvinnor som inte har blivit betrodda också. För att just den rättsliga vägen kanske inte går hela vägen. För att det är väldigt svårt att döma i de här våldsbrotten då, vilket det är. Men så att Her Own var, eller är får jag säga, för det är ju lanserat idag. Mm. Det är ett forum för våldsutsatta och anhöriga för att kunna prata fritt egentligen vad man har varit med om och någonstans kunna hjälpa varandra och känna sig mindre ensam. Och sen så är det även uppbyggt på en plattform med artiklar och krönikor. Så vi har Her Own Story där en kvinna i månaden berättar sin historia. Det kan jag väl säga att det var nog det som fick mig att vakna upp på riktigt första gången. Det var när jag läste en historia om en annan kvinnas historia på nätet egentligen. Jag har för mig att jag bara googlade när man börjar förstå att det jag lever i är inte normalt. Men ordet kanske då kvinnomisshandlare som var det enda ordet jag kände till när jag i det stadiet så att säga. Så när jag googlade om det så fick jag upp artiklar, även om det var väldigt få, och kände igen mig så otroligt mycket. Och då förstod jag att det är det här jag lever med. Och det här måste jag ta mig ur. Vilken väg ska jag ta? Och vem ska jag ta hjälp av helt enkelt? För man skäms otroligt mycket också för att man har levt i det och tagit det. För det är ingenting man pratar om med andra. Det är inte så att man går ut på tjejmiddag och så sitter man och pratar om hur ens partner behandlar en illa. För det är skambelagt. Så är det ju bara.
Men man vill inte ha det dömande. Det är väl också det att man vill liksom inte ha det här som... Liksom, men gud, hur kan du låta det här?
Mm.
Men gud, jag har så mycket frågor. Men kan inte du berätta lite om... Alltså lite bakgrund. För det som jag kan känna är intressant att veta. Liksom, att, för förmodligen är det ju en bra relation till att börja med.
Mm.
Mm.
Men liksom, vad var det, liksom det första... Som du kanske kan se på efterhand nu. Att så här, det här var då det allt startade.
Mm. Ja... självklart. Jo, men jag tror att de flesta kvinnorna säger så är det kanske, jo men för de flesta i alla fall vad jag har hört så är det ju att man lite svävar på mål när man träffar en sån typ av man. Och så var det verkligen för mig också att man, allting var nästan till perfekt de första veckorna. Lite för bra för att vara sant som många säger. Och så var det ju verkligen. Sen så smyger det väl på. Alltså det tog mig ganska lång tid att förstå att den psykiska misshandeln börjar ju i princip efter några veckor. Men att jag kanske inte riktigt förstod det då. Så att idag skulle jag nu säga att det är det kontrollerandet framförallt. Sen så är de oftast otroligt duktiga på att manipulera en i situationer som jag minns när jag hade 30 missade samtal jag satt på kontoret. Det är ganska många samtal missade. Och min första reaktion var ju att jag trodde att någonting hade hänt. Och när jag väl ringde upp så hörde jag på rösten i irritation över att jag inte hade svarat. Och då förstod jag att det här stämmer inte. Men han var väldigt skicklig på, jag vet att det var mycket klockrån i stan under den perioden. Så att det var det första han sa. Han vände liksom allting. Att han var orolig över att jag hade blivit överfallen för att jag inte svarade. Och då blev arg på mig för att jag inte svarade. Att jag borde ha telefonen närmare för att han var bara rädd om mig. Så att det är liksom att den här vändningen som man då inte riktigt kan hantera. För att egentligen så tänker man att, eller där och då vet jag tänkt att ja, men han kanske bara bryr sig. Men 30 missarsamtal är lite mycket. Vilket jag försökte säga, men blev ändå motarbetad i det. Och oftast redan då en maktutövning att ställa sig lite över en. Att ja, men du måste förstå lilla gumman. Och sådär.
Så men också det här att han bryr sig. Man kan ju inte bli arg på någon när den bara vill väl.
Nej.
Vilket man då tror att så här, okej, men han var bara orolig. Då kan man ju inte liksom lacka ur och skrika heller, för så funkar man ju som person.
Jo, men man blir väldigt ställd och blir direkt ganska tankspridd. Jag hade alltid genom de här 1,5 åren ungefär som jag vill säga, typ som en liten Matilda som satt på axeln genom hela resan, som sa till att det här är inte rätt. Det är någonting som inte stämmer. Och det är framförallt den som nog fick mig att ta mig ut till slut. Att det var liksom det som var vaket fortfarande. För att det är lite så man känner sig när man kommer ur relationen också, att man har blivit hjärntvättad i princip.
Och skulle du säga att, alltså, för då, ni var ihop ungefär 1,5 år innan du lyckades liksom ta dig ut. Men, och då eskalerade det, när det väl, alltså det börjar lite så här i smyg, kan man säga det, att så här, men det börjar med små pikar eller mer
pikar, och det kunde också vara så här små grejer som jag såg längre fram i relationen, men som började tidigt, att älskling, måste du sminka dig så mycket för du är så vacker utan smink. Alltså det, och det är också en fin kommentar egentligen, men det är också ett kontrollerande som då eskalerar, och det kunde jag se klart idag, men då kunde jag inte riktigt, utan då var man så här, ja, men det är ändå fint att han tycker att man är fin utan smink. Alltså det blir en sån reaktion. Men i slutet så då blir det hårda ord. Men i slutet så fick jag ju höra att jag ser ut som en portugisisk hora och borde inte sminka mig överhuvudtaget. Så att det eskalerar ju från att det är liksom en fin kommentar till så att det blir grövre och grövre och grövre. Enormt kontrollerande, skulle jag säga. Att det börjar med att men du är mycket finare när du har korta, ljusa naglar. Och till slut fick jag absolut inte ha röda långa, för det var bara horor som hade det. Så att liksom språket förändras ju enormt med tidens gång. Men när man också lever, i min förra relation så bråkade inte jag. Jag var inte van vid det, och inte småtjafs heller. Det kom också tidigt i vår relation att om jag köpte tomater när jag var handla, och vi hade tomater hemma, det kunde bli ett enormt bråk som ofta slutade med att han menade på att han bara tänkte på min ekonomi. Nej, men att det var onödigt. Ja. Men man förstod det där då, vi pratade om tomater. Alltså det är liksom, det är inte... Det
men det är stora
summor pengar. Grejer,
så jag förstår ju också att man kanske inte riktigt reagerar, för man är kär. Den här personen har varit, alltså det, man har varit på moln som du sa innan. Så att jag förstår ju verkligen att man, alltså om man kanske skulle ta sig redan då och börja skriva ner allt, att man kanske skulle reagera mer. Men då, man glömmer ju bort de här tomaterna rätt lätt. För det är ju inte heller kanske för någonting som man tar hårt på själv.
Nej, men det är en sån liten grej som händer kanske vid ett tillfälle under en dag. Och då glömmer man ju bort det lätt sen. För det smyger sig på. Det är inte så att, jag tror inte det finns någon kvinna som fortsätter dejta en kille som gör ett slag första dejten. Det finns ingen som gör det. Utan det kommer ju successivt. Och oftast börjar det ju med psykisk nedbrytning egentligen. Och sen kommer våldet efterhand. Och det är inte alla som blir utsatta för fysiskt våld. Utan det kan ju leva under psykiskt våld i 10, 15 eller hela ditt liv egentligen. Så det är inte alla som går på fysiskt, men det börjar oftast med det.
Men jag tycker också, för jag tycker att det här är så viktigt, för det här är också så här, där kan jag nog skämmas lite över att man, alltså jag själv har tänkt att det typ att det här kan inte hända mig. Och det, alltså, man mår ju dåligt när man säger det nu, men jag tycker ju på något sätt att det är så bra då att det kommer, alltså att det här, att man pratar mer om det, för att då förstår man ju så här, det här kan hända alla. För det blir också lite så här att man då också kanske ska hålla utkik oavsett vad man har för tjejkompisar runt omkring sig, för att jag tror att alla som sitter här och känner någon som har kanske varit med om det du har varit med om eller liknande, vet att så här, man tänkte i början att så här, det här kommer aldrig hända henne. För det kan jag tycka själv är att så här, ett litet wake up call man har fått de senaste typ 2 åren, att Men att det kan hända vem som helst. Mm. Alltså det kan hända mig, det kan hända dig. Alltså mm. det är ingen skillnad på, alltså för de som utövar det här är så skickliga på mm. det de gör.
Mm. Ja, och sen så ja, statistikmässigt, var tredje kvinna har varit utsatt för något form av våld.
Mm.
Så jag menar det är ett av Sveriges största samhällsproblem vi har. Mm. Så att det, men sen börjar det ju inte heller igen. Det är inte så att Lars 40 år börjar slå när han är 40, utan det här är ju ett beteende som har börjat i en ung ålder liksom.
Mm.
Så att ja, absolut, det kan verkligen, det är vem som helst.
Mm.
Och det har jag, tror jag samhället har förstått idag, och det var också en av mina drivkrafter tror jag, genom att starta stiftelsen, men också kan delvis gå ut med det jag har varit med om. Sen har jag ju byggt hela stiftelsen på mer eller mindre hålen i samhället som jag stötte på under vägen tillbaka, eller man ska säga.
Mm. Och, men du valde ju att lämna då efter 1,5 år. Men du sa det att du flydde liksom mitt i natten. Tog du bara...
Mm. Ja, det fick vi göra. Det blev väldigt hotfullt. Och jag hade min mamma och hennes mamma, eller hennes väninna på besök. Så att vi fick ta oss därifrån helt enkelt. Och där började min resa ut ur det.
Hade du vågat berätta för någon då innan vad som hade hänt? Eller vem var det första du, vem var den första ja, du ryckte till?
Nej, jag tror att de sista månaderna så förstod nu mycket vänner, för att då var jag väldigt, väldigt tillbakadragen. Plus att då hade ju också folk sett skador på kroppen och blåmärken och sådär. Och det är klart att då börjar man undra helt enkelt.
Mm.
Men tror jag framförallt att de förstod på mitt beteende. Att jag, det var inte likt mig. Och jag tror att många av mina vänner också sagt att, och tänkt att jag är den sista som skulle bli utsatt för det där. För jag har alltid varit ganska hård och liksom haft skinn på näsan och inte låtit folk säga vad de vill och sådär. Men så ändå kunde det hända mig.
Men vad, hade, ju... du, vad hade du för mönster som de, alltså var det här typiska att man drar sig tillbaka?
Ja, det skulle jag nu säga. Och att jag var inte mig själv så som jag hade levt innan. Framförallt var jag inte den glada tjejen, utan väldigt neråt alltid.
Mm.
Och var oftast inte med, gick oftast hem. Och sen tror jag att de också märkte på kontoret att hur stressad jag blev när det ringde. Och jag minns det, alltså för det blev så normaliserat för mig, för det var så min verklighet såg ut. Men omgivningen reagerade, för att det var inte normalt för dem att jag kunde komma till kontoret och så 20 minuter senare så liksom rusar jag därifrån, för då har jag glömt att gå ut med soporna och just springa allt jag kan hem för att ta ut dem innan han kommer hem för lunch. För att då vet jag att det är inte soporna ute, då händer någonting
när jag tillbaka.
Exakt.
Mm.
Så att man trippar på tå i allt, eller det gjorde jag framförallt, att man hade 100% koll på allt, just för att inte det skulle ske någonting som skulle kunna leda till då bråk, som jag, det var väl det första jag vet också som polisen ändrade på mig, allt jag berättade i förhör och sådär, det var när vi bråkade eller sådär, det var ju så det såg ut för mig. Det var det jag också fick höra. Det låter bisarrt, men så var det ju för mig också. Jag fick ju höra att om jag inte älskar dig, om du inte vänder dig om och går, så slår inte jag dig. Så det är bättre att du bara står kvar. Det är en ganska sjuk mening, men det var verkligen det jag levde med. Och det är oftast det de styr ju alltihopa. Och till slut så vågar du inte gå därifrån, utan då blir ju personens ordens lag, för att man är så rädd för att det ska, man är rädd för sitt liv. Och det är nog ganska svårt för andra att sätta sig in i en sån situation, att du inte vet, för att en människa är ju oberäknelig i en sån situation. Alltså jag tror alla kan förstå hur det är att vara rädd för ett lejon, för det har vi sett på tv allmänt liksom, att man springer ifrån det.
Men oavsett också rädd för kanske en förövare, alltså utomhus på vägen hem från
absolut
klubben, men det är ju
ja, absolut. För du kan bli överfallen vad som helst. Men det blir ännu, när du har levt med en person som då kanske visar olika personligheter, eller just när de får de här raseriutbrotten. Jag vet att jag ofta satt på golvet och höll för öronen och skakade in sig fram och tillbaka, och ändå bad honom bara kolla sig i spegeln. För min förhoppning var att när han såg sig själv i spegeln så skulle han vakna upp. För i min värld var han ju svart. Liksom. Det gick inte och kom med i kontakt överhuvudtaget.
Mm. Fanns det någon kärlek kvar? Alltså kan det vara också en grej att man stannar, för att när den väl visar sig, även om de stunderna kanske blir mindre och mindre, men att det här drömmiga beteendet de hade i början lägger de, alltså vad jag har förstått kan de lägga på lite.
Nej, men jag tror att det blir ju också, för att om du går in i en relation och allting är som en dröm, allting är fint och bra, och hoppet är ju det sista som sviker en. Så att jag menar, när det börjar hända de situationerna som inte är okej, oftast i början får man ju höra, men det ska aldrig hända igen, och gud förlåt jag tappar kontrollen, jag har för mycket att göra på jobbet, eller alltså det är mycket lägga skulden på annat, och sen ofta så liksom. Sen så kommer det till ett läge där de ska söka hjälp, så att det är ju det här hoppet hela tiden om att det ska komma tillbaks, det är det man gick in i på något sätt. Och det tar ganska, det finns något som heter våldscirkel som man pratar om, hur våldet brukar te sig, och att det då börjar med det våldet då, antingen psykiskt eller fysiskt, och sen om det kommer skammen från mannen, och sen börjar en smekmånad om igen, för att då är det fint och härligt och bra, och sen så går det liksom som en cirkel, och den cirkeln kan den kan vara på ett år i vissa fall, för det är inte alla som får de här utbrotten så ofta. Det är väldigt olika från förövare till förövare helt enkelt. I mitt fall kunde jag, i slutet, då var det varannan dag, och då är du så pass nedbruten så att du hinner knappt ta dig upp på sängen innan, och liksom hämta kraft tills att någonting nytt händer för att du ens ska orka gå upp på sängen.
Alltså gud, det är så hemskt.
Ja, det blir en, det eskalerar ofta ganska snabbt. Det gör det. Och då är det svårt att ta sig ur, för att man, hjärnan hänger inte med. Jag vet att det var en forskare som sa en gång, som jag tyckte var väldigt bra för att andra skulle förstå. Om ni tänker er själva att ni ställer er i en dusch och ni står och duschar varmt, och så plötsligt blir det kallt. Och din första reaktion är ju att du måste ta det därifrån för att du fryser. Men precis då så slår det varma på igen. Och vad gör man då? Alltså den mänskliga reaktionen är att du stannar kvar för att du måste bli uppvärmd igen. Och så är det lite i bandet mellan en förövare och en, just hur det är, relationsbandet och hur det funkar. Att man liksom, det är svårt att ta sig ur i situationen så att säga.
Och det här kanske låter som en konstig fråga, men på, alltså, för jag tänker ju också så här, om man tittar tillbaka på det, hade man då, alltså hade du då hellre sett att du lämnat första gången han ens visade någonting, eller är du glad att, alltså inte glad, men är du ändå liksom på något sätt tacksam att hela det här hände, så att du liksom verkligen, alltså som inte går tillbaka, förstår du? Just, alltså det är en konstig fråga, det här är
nej, det är en bra fråga egentligen. Jo, men på ett sätt så är det klart att jag önskade att jag redan då, eller att någon kunde liksom sagt till mig att det här kommer inte bli bättre, det är bra. Att det är det bästa liksom. Samtidigt så skulle inte jag suttit här och gjort det arbetet jag har gjort om inte den här vägen hade gått den här vägen, eller man ska säga. Och idag är jag nog mer tacksam att jag kom ut då. Och inte om, eller fått barn eller stannat kvar. Jag tror att hade inte min mamma kommit besökt den helgen, så hade jag ju inte antagligen kommit ur den. Sen även att jag själv hade börjat processa och förstå att det här, jag måste hitta en väg ut.
Hur gick det till när du, alltså när du väl började förstå? För du sa ju det att du började googla och liksom började inse att det här kanske inte är så här andra har det. När var det du liksom insåg det, eller var det någon som sa det till dig och du?
Ja, men jag tycker också lite så här, vänner runt omkring. Det var ingen som såg någonting heller där.
Jo, det, men jag tror att det är så svårt också att ställa en sån fråga. För det är en ganska, skulle jag nog själv tycka, ställa den frågan när man inte är säker. Sen tycker jag att vi generellt behöver bli bättre på att fråga hur man mår. Alltså stanna upp i vardagen kanske, framförallt med sina närmsta vänner. Vi gör ganska sällan det. Vi frågar ju hur läget, eller hur mår du, och om man kanske ser att någon är ledsen. Men vissa grejer är ju ganska tuffa att ta upp, och att det är inte helt fel ibland.
Jag tror inte heller man själv, förlåt att jag har brutit, men jag tror inte att man hade vågat, alltså alltså, det är också så fegt att säga, men att så här, anta något som du också säger, nu har man jobbat för att, liksom, för att det här kanske ska vara mindre, man ska inte skämmas lika mycket när man pratar om det, det ska normaliseras mer, inte för att det är normalt, men så att fler kommer ut och berättar sanningen, men att det kan ju liksom betyda avslutet på någons vänskap. Alltså om jag skulle komma till dig då och liksom på något sätt ändå mer eller mindre anklaga. Förstår du? Just
ja, det är jättesvårt.
Och jag tror att det är jättesvårt att vara den någons bästa vän, eller alltså nära cirkel till någon det här sker. För det är ju någonting du kanske inte har på svart och vitt, om du kanske inte verkligen ser något hända eller verkligen ser bevis.
Nej, men absolut, så är det ju. Och jag tror att det är Jag hade olika personer under den här tidens gång som betydde väldigt mycket, även om att det var kanske en situation, men det fick ju ändå mig att vakna upp.
Mm.
Och många olika personer, både nära och de mer bekanta. Något tillfälle när någon verkligen frågade om ett blåmärke till exempel. Och det är inte ofta man vågar göra det, men jag tror att det är viktigt att göra det, för vi får ju gärna att, för att om inte omgivningen säger någonting, då tror man inte att det syns utåt heller.
Nej.
Och då blir det också i ens egna huvud att även om att man hemma förstår att den här personen gör mig illa. För det kan man ju förstå, för att det gör ju ont. Man har ju känslor om man blir ledsen eller man gråter eller det gör fysiskt ont. Men om ingen annan runt om lägger märke till det, så förmildas allting. Mm. Och då blir det lite som att förövaren, det han gör, det är kanske inte så farligt. Men så om omgivningen runt omkring reagerar och börjar i alla fall ställa frågan. Man behöver inte just gå fram och fråga, blir du slagen hemma eller behandlar han dig illa? Utan att kanske snarare att man börjar med att fråga, hur mår du? Jag märker på det att du är inte som du brukar och mår du bra? Eller försöker leda in på det. Sen hade jag Bisse till exempel, hon var den första som frågade mig rätt ut. Och det var väldigt, väldigt vågat. Hon frågade mig rakt ut, slår han dig?
Mm.
Och det är inte många som frågar den frågan. Det är jag väldigt, väldigt tacksam för idag. Det var en vecka efter det som jag kom ut. Så att,
vågade du svara då? Eller var det mer att man får det här, gud, hon undrar ju, för att det inte är normalt.
Ja, och sen tror jag det var en situation min telefon hade ringt om igen under kvällen, och då märkte sig på att jag gick undan och hela tiden började säga att jag var tvungen att gå hem och att jag inte kunde vara med. Och då vet jag att Jannike började säga att, Matilda, du är aldrig med längre, du umgås inte med oss, varför behöver du gå hem nu, klockan är 8. Så det var inte så att klockan var sent liksom.
Mm.
Och då märkte jag att de andra vännerna också började trycka på lite där, vilket gör, blev man ännu mer osäker, för då blev man osäker på det hållet överallt och vill in sig bara försvinna.
Mm.
För då började jag märka att, gud, folk ser på mig att det någonting, men vad ska jag säga? Jag kan inte heller säga att jag inte får vara ute längre. Det låter ju helt bisarrt. Liksom. Det skulle ju folk reagera på, såklart.
Mm.
Men då kom tårarna och jag nickade och sa ja och började gråta. Men det tog inte lång tid innan jag torkade tårarna och tog väskan och gick hem. För att det visste jag om att det var det mest säkra för mig i den stunden, helt enkelt. Att det skulle bli mer problem om jag inte gick hem.
Mm.
Och det är just för att man är ju rädd för vad som ska komma skall, helt enkelt. Och framförallt med när man också lever ihop, vilket vi gjorde. Vi bodde ihop under den perioden, så man har ingen annanstans riktigt att ta vägen. Och det är klart att det var olika situationer som fick mig att tänka att jag måste lämna. Men jag kände kanske i början inte riktigt att jag hade det stödet som jag trodde att jag ville ha. Jag vet när jag ringde till kvinnofridslinjen första gången. Jag visste inte varför jag ringde dit, men jag behövde bara få en bekräftelse, och jag tror att där och då ville jag ha någon som kanske stöttade mig och sa att nu gör du så här.
Mm.
För det var det jag behövde. Jag behövde inte någon som tyckte synd om mig eller klappade mig med hårs, utan snarare någon som kanske pushade mig i ryggen och bara, det här gör du. Den här vägen ska du gå, för du måste ta dig ur. Så att min första fråga, när jag ringde till kvinnofridslinjen, så frågade jag, är jag misshandlad? Jag har blåmärken på kroppen. För det såg jag ju själv. Men jag kunde ändå inte få in i huvudet att jag levde i en sån relation.
Mm.
Och det var ju ett av de första som jag fick bekräftat. Att har du blåmärken på kroppen så lever du nog inte en fungerande relation i alla fall. Så att det låter, jag förstår att det är rörande, att det låter liksom, att det är väl självklart om man ser det på kroppen. Men det är inte så lätt när man är det. För att det blir också som ett, om man bara ska jämföra, nu ska man absolut inte jämföra en våldsutsatt kvinna och en alkoholmissbrukare, men någon som dricker alkohol för att döva någonting, den gör ju det tills den blir påkommen, om ni förstår vad jag menar. Mm. Oftast är det ju, livet förändras ju inte förrän det händer någonting riktigt, typ förlora familjen på grund av det, eller förlora sitt jobb på grund av alkoholen eller sina missbruk. Och att det behöver liksom verkligen det där för att man ska vakna upp. Och det tror jag också, det är ju för att det handlar om skam. Alltså, det är samma sak. Skammen för mig var ju att jag blev behandlad på det sättet och inte tog mig ur.
Mm. Du blir liksom medberoende i hans våld.
Ja, på ett sätt blir man det. Man blir liksom medberoende i hela situationen. Mm. För att jag är en del av det och jag skäms.
Mm.
Så att, och jag tror att det var därför också var väldigt viktigt för mig att göra en sån form av kampanj på något sätt. Att det var liksom mitt första steg ut själv också. Att jag skäms inte över det här längre. För jag ska inte skämmas över det här. För det är inte jag som har gjort det. Det är han som behandlar mig illa.
Mm.
Men det är också, man kan inte dra alla männen över en liksom. Så alla beter sig lite olika, men även om att just en våldsrelation ter sig ganska likt, så har alla lever ju olika liv. Men ofta så blir det liksom värre och värre, och till slut så blir det så sjuka grejer som man kan liksom inte se vad som är verklighet och inte. Oftast kommer det lögner som är, som man liksom inte ens kan föreställa sig, om sjukdomar. Det kommer mycket sådana grejer som blir att man ofta stannar i den situationen. Tänk själva om ni är i en sån situation och ni har tänkt att lämna, och sen får ni kanske höra då att personen är på väg att dö. Man vet liksom inte om man ska tro på det eller inte. För i min värld så skulle man aldrig ljuga om att man är på väg att dö, eller att man är så sjuk så att man är på väg in med ambulans och så vidare. Det blir så skevt på något sätt. Man ställs inför otroligt mycket val som är svåra att, att ta själv utan hjälp, helt enkelt. Så jag tror att det är något viktigaste att få.
Där och då är man väl liksom väldigt nedbruten.
Oh ja.
Så att alltså kraften man har, alltså kanske om det här hade hänt i början på förhållandet, när man ändå har kvar en del av sig själv, men liksom i slutet när man är så pass nedbruten, så tror jag inte heller, alltså ska man ha kraft då och säga du ljuger? Alltså...
Nej, men man har, nej, för det spelar ingen roll hur mycket man försöker, tror jag, deras situationer. De ljuger ju in i döden. Så det är ju det som blir själva hjärntvättningen, att man stöter på en människa som vägrar, fastän att du kanske har bevis på det eller liksom har någonting framför dig, så fortsätter personen ljuga. Och det blir en form av, också en gaslighting i det hela, hur de beter sig. Liksom. Att de, man ser någonting och när man säger det så säger de att, att man är sinnesförvirrad. Att de vänder ju ofta att det. Till slut så blir man ju den som börjar undra att, att är det jag som ser fel? Är det jag som är helt förvirrad? Och när man hamnar i den situationen, då skulle jag säga att då är det otroligt viktigt att man tar hjälp av familj och vänner, för att det är just där du blir extremt nedbruten. För att pratar du inte med någon annan och får bekräftelsen, då blir ju den personens lag på något sätt. Så att då blir det att det han säger, så är det. För att det finns inget annat alternativ. Och då till slut blir du ju sinnesförvirrad.
Vad skulle du säga ändå, typ, är det liksom det bästa man kan göra som en vän om man typ misstänker att någon är i en destruktiv relation? Eller finns det någonting liksom man kan göra förutom att fråga hur man mår?
Alltså, jag skulle nog säga att det är att fråga rakt ut. Även hur tufft det är. Och det man absolut nog inte, det man ska försöka undvika framförallt i tjejgrupper, tror jag, det är att, jag förstår att det blir naturligt att man går ihop för att man inte riktigt vågar, men det man ska försöka undvika, det är nog att i en grupp att tjejerna tillsammans börjar prata runt den personen. För att det märks ändå, och då drar man sig tillbaka ännu mer. Då blir man, vad ska man säga, då känner man sig utanför ännu mer i det hela och känner sig otrygg i den konstellationen med. Så jag tror att, sen förstår jag att vänner pratar sinsemellan, för det behöver man göra, men jag tror att då kanske sinsemellan att man försöker komma överens om det är någon som vågar ta kvinnan åt sidan och fråga, helt enkelt, och att alla då stöttar i den situationen.
Också, som du sa, att så här, är det liksom att man går fram ensam och tar det liksom, tar iväg någon, eller tycker du liksom, för, alltså, jag kan också tänka mig att man känner sig lite påhoppad om det liksom kommer, vi säger man är ett tjejing på 6 personer, så kommer 5 personer mot en och är så här.
Ja, det, ja, alltså,
eller spelar, ja, det spelar egentligen ingen roll så länge man ifrågasätter och liksom.
Jag tror det, och sen tror jag att oavsett så känner man sig, oavsett om man är ett gäng, sen är ju alla olika, så det är svårt för mig att säga hur alla är, men, och jag tror inte att någon kvinna i den situationen kommer sträcka ut handen och säga, gud vad glad jag är att du frågar, för jag behöver hjälp. Det finns säkert någon som gör det, men det är ju dit det kommer till slut. Men första reaktionen är nog inte så, utan första reaktionen är nog, oh shit, folk ser det. Folk vet. Men det är också en början i alla fall att bli sedd.
Ja, men och kanske ha någon, som du säger, prata med om det som sker, så man kan få, liksom, som du säger, så att man får sin sanning hörd. Så att man förstår att så här, nej, men jag har inte gjort fel här, eller så här är det inte, utan han ljuger om det här. Det här är liksom sjukt. Så att man har någon att prata med innan man kanske också.
Ja, och sen tror jag idag så kan vi hitta mig betydligt mer på nätet än vad jag gjorde för, ja, men lite mer än 2 år sedan, när jag själv satt och kollade. Och då, som sagt, hittade jag en artikel. Och det var som her own, hela vi byggde upp det på, var artiklar och krönikor, för att det skulle vara lättare att läsa om våld och vad det är för någonting. För oftast när du, grottade ner sig, gjorde jag nästan till, i alla olika benämningar kring våldet, för att jag ville verkligen försöka förstå och lägga pusslet, vad har hänt under de här 2 åren, för för mig var det, när det var som att vakna upp så här. Och förvisso i en helt ny värld, för att från att komma från en relation där man var kontrollerad, när du väl kommer ut och polisen blir inkopplad, så blir du mer eller mindre i en sån situation också kontrollerad hur du ska leva ditt liv, delvis just för om du bor i samma stad och hur du ska tänka för att inte stöta på personen och, eller om du då är kanske inlåst rent ut sagt. På
det är också skydda. Så fel kan man tycka att, då, att, det är så, att den utsatta ska vara den som ska behöva tänka på det där.
Mm.
Det är ju liksom, nej.
Nej, jag vet,
då känner man, då har man ju ett system som inte riktigt funkar.
Mm.
Men du började alltså förstå, när du hittade den här artikeln lite så började du...
Alltså för mig var när jag läste artikeln så var det som att läsa om mig själv. Ja. Fast den här kvinnan jobbade som frisör och jag hade ett annat yrke. Det var typ det enda som skilde så. Att,
ja.
Och det fick mig att vakna upp och jag tror att det kan få många andra också att vakna upp. Mm. Så det var därför vi byggde liksom Her Own på grunden på det.
Mm.
För att det ska vara lättare. Och jag har också sett vilka artiklar som läs mest. Och det, ja, med det verktyget så ser jag ju klart och tydligt att det handlar om kunskap. Vi har inte nått ut med det här. Kunskapen är alldeles för liten helt enkelt. Och det är ju för att det har varit så nedtystat och skambelagt. Så att jag menar, det som har hänt de här två åren egentligen, det har hänt ganska mycket i Sverige skulle jag säga.
Mm.
Till en fördel, men det har ju tagit lång tid och egentligen, jag vet, den veckan när det var extremt mycket på nyheterna och när vi hade 5 kvinnor som hade dött på 3 veckor. Jag hade en enorm sorg i mig av allt det. För mig är det ännu mer verkligt för att man har levt i det.
Mm.
Det är inte bara en nyhet på tv utan det är verkligen 5 kvinnor på väldigt, väldigt kort tid som dör i Sverige. Det är, samtidigt så var det ju det som fick regeringen att vakna upp mer eller mindre och verkligen ta ett krafttag. Vi har hört dem säga det innan. Vi får se vad som händer framåt nu. Utan nu behövs det verkligen åtgärder.
Mm.
Det kanske det... också var liksom, återigen liksom, sociala medier. För det lyftes ju av väldigt många.
Exakt.
Mm.
Och jag tror att alltså, det blir det sätt att se vad som händer.
Jag bara kollar på allt som har hänt den senaste tiden. Egentligen. Mm. Alltså, kring media. Alltså, man borde kolla på Lamberts och Paolo och uttalande som verkligen inte har varit okej. Och vad som har varit med i media och vad som inte har varit med i media. Och att det är inte bara, jag tror det här har ju fått en enorm spridning. Alltså mäns våld mot kvinnor i alla led. Vem vill gå in och prata om porren och prostitution. Och det är alltid förgrenar sig lite i samma. För det är ett sorts våld helt enkelt. Så att det behöver inte just vara relationsvåld utan... Det har ju tagits upp mäns våld mot kvinnor i det stora hela.
Men du lämnade då 1,5 år senare. Men då var det liksom i panik med då din mamma. Och vem mer var med? Sorry.
Mammas väninna.
Ja.
Vi åkte ner till Skåne, där jag är ifrån, dagen efter. Och jag sov i ett par dygn. Så att jag minns inte så jättemycket för de dagarna. Man är ganska omtumlad. Men sen så ringde jag till polisen för att jag behövde hjälp med att få ut mina saker. För så mycket förstod jag och det sa mamma också att du
var det första inte... gången den helgen hon fick reda på det? Eller hade hon...
Hon hade nog haft aningar innan tror jag.
Mm.
Och det var där, det sa hon ju också att hon kom upp för att hon kände att någonting inte stod rätt till. Liksom.
Mm.
Det tror jag man gör som mamma i ett sånt läge helt enkelt.
Var det det han också blev arg på? Eller för, alltså när, eftersom ni då fick liksom...
Att hon kom upp?
Ja.
Nej, för det tror jag inte han förstod. Nej. Utan det var en annan situation under kvällen som gjorde han extremt upprörd.
Mm.
Och sen tappade han väl kontrollen helt enkelt.
Mm.
Men så att när jag ringde till polisen första gången så behövde jag hjälp på fyt. Hur får jag ut... Vad vände jag mig? Jag hade ingen aning vad jag skulle vända mig. Och när jag ringde till polisen så frågade de om jag kunde berätta lite vad som hade hänt. Och då gjorde jag det och då ville de även ta in uppgifter helt enkelt. Och direkt när jag gett uppgifterna så bad de mig de frågade om jag kunde tänka mig att göra en anmälan. Och då sa jag att ja, eftersom om ni anser att det är det jag bör göra så är det klart att jag ska göra det. Man är så förvirrad så att man vet inte.
Exakt, jag har ingen aning. Vad hon säger. Liksom. Mm. Ja, men tycker ni att jag ska göra det?
Nej, men
man
man vet liksom inte. Man har ingen aning. Det är som att kastas in i en helt ny värld. Jag själv har aldrig haft kontakt med polisen innan ens. Så att det blir också, det är också skrämmande.
Vad ringer man då? Liksom 114 114? Och liksom...
Ja, det tillfället gjorde jag det.
Ja, men alltså, men annars, sån grej, vem ska jag ringa och hur ska jag berätta det här? Hur ska jag
förklara? Men där gick det ganska snabbt efter det. För då, de tog nu det på stort allvar efter det jag hade berättat. Och sen har de ju sitt register och de kan se andra saker som säkert får dem att veta lite hur de ska hantera situationen. Men, och då kopplades personsäkerhetsgruppen in. Jag blev uppringd av socialtjänsten, relationsvåldscentrum, en jour ringde. Alltså under den dagen så ringde det hur mycket samtal som helst och man har ingen aning om vad det ska leda till.
Nej.
Men jag kom in och fick förhör väldigt snabbt, vilket var ganska skönt. Jag hade rätt många dagar förhör och fick, jag hade vänner och familj runt omkring. Men när polisen ringer och säger att du ska förhör så får du information om att du har rätt till ett målsägande beträde. Men ja, antingen skaffar du det själv eller får du ringa till oss och så får du en av oss. Det är i princip det du får reda på. Mm. Och jag har aldrig haft en advokat innan, vet inte heller hur man, var man ska vända sig.
Nej.
Så att det är verkligen, allting är som en ny värld och du ska lyfta dig fram på något sätt. Och där hade jag vänner som hjälpte till med en advokat, så det fick jag. Och fick väldigt mycket stöd runt omkring bland vänner och familj såklart. Och även alla instanser som blev inkopplade helt enkelt.
Mm.
Och då successivt börjar man förstå vad man har levt i. Och det är en resa i sig, skulle jag säga, att många tror, eller samhället tror jag, att när kvinnan har kommit ur, att det är som att, oh, nej men nu är hon ju ute. Vad skönt, då kan hon leva på som vanligt. Men det funkar inte så. Livet kommer aldrig bli som vanligt för mig igen efter man har levt i en sådan relation.
Mm.
Det handlar om att bygga upp sig själv igen. Men det är ändå trauma du får med dig resten av livet.
Mm.
Jag har fått hjälp med PTSD och sådär. Så det har jag arbetat mycket med de två senaste åren. Jag reagerar inte som jag gjorde för 2 år sedan. Men det behöver nästan till de flesta. Det är ju, en PTSD-behandling är samma som en traumabehandling för de som varit i krig. Det är ungefär samma man reagerar. Mm. Det är lite det, man flyr för sitt liv oavsett om det är en pistol eller en människa eller om det är in i ditt egna hem. Det är samma som man. Men
men är du liksom, kan du gå, alltså är du rädd eller är det mer det här psykiska man måste bygga upp sig själv? Men eller är det också en situation där du är rädd eller liksom?
Ja, men idag tror jag att, men både och, alltså, och det är väldigt olika såklart också, vad man bor på ett skyddat boende direkt till exempel och du är där tills rättegången är över, då är du ju över hela det alltet och då kan du börja jobba med dig själv efteråt och börja bygga om ditt liv igen till en viss gräns, sen kommer ju mannen ut, så det är också olika om du har hotet kvar eller inte. Så att det är väldigt olika från person till person, men för mig så fick jag ett personlarm ganska tidigt, ett par månader efter. Och det gjorde ju ändå att det tryggade mig, samtidigt som att det var jobbigt att behöva gå runt med ett larm överallt, var jag än var. För det påminner ju en om att allt kan hända liksom. Sen var det en trygghet på ett sätt också. Jag hade det larmet ungefär 1,5 år och det är ganska få kvinnor som får personlarm generellt i Sverige. Vi har inte så många.
Får du prata om vad som hände efter du hade lämnat? Alltså vad han liksom, vad han fortsatte göra?
Ja, alltså i och med att jag fick mitt larm ganska tidigt. Sen tror jag nog att vissa delar kom, alltså,
hur kommer det sig att du fick larmet från första början? För eftersom att, som du sa, alla får inte det.
Nej, men det var för att jag ringde, för då vid det stadiet skulle jag ju ringa in till polisen eller framförallt personsäkerhetsgruppen direkt, det minsta lilla vad den var. Och det var väl för att i min värld kanske det inte hade varit så farligt, men som ni hörde innan, när jag, man är ju inte vaken i början. Så att då är det bättre att man anmäler allt, för att jag kunde inte riktigt nog bedöma själv hur farligt det var.
Nej.
Eftersom man hade levt med det.
Vilket är väldigt bra dock då.
Absolut.
Att så här, minsta lilla, anmäl bara så fort du liksom.
Ja, jag tror att det är ju det bästa. Samtidigt som att det är ju att du lever i något nytt kontrollerande. Att, som till exempel att vara tvungen att ringa in en gång i veckan för att berätta. Men ja, okej, den här veckan har jag tagit de här vägarna. Fick aldrig ta samma buss. Fick inte gå hem samma håll. Och det är också rätt speciellt.
Gud, det är som är på film liksom.
Ja, men ja, absolut. Och så var det väl egentligen när jag fick ut... larmet fick jag på grund av att han körde efter mig på Nybrogatan. Med bilen. Och då var det ju folk ute. Och då anser ju polisen att då har du till och med gått över gränsen. Att du inte bara är våldsam inom stängda dörrar utan bland allmänheten. Och det bedömer de ganska allvarligt. Och jag tror i samma veva så hade han stått utanför mitt gym. Och sådär. Så att då fick jag larmet och då kom de att lämna det. Och sen efter det så fick jag något som polisen inte riktigt kunde hjälpa mig med, det var att få ut mina saker. Alltså de kan inte gå in och, för de vet inte vad som är mitt. Så att det är mycket.
Men, och de kan inte gå in med dig och du får plocka det som är ditt.
Nej, just av den anledningen att jag ägde en egen lägenhet. När vi flyttade ihop så flyttade jag in till honom, men jag var ju skriven på min.
Ah, och det är mycket inte sambolagen.
Exakt. Så att jag var som sagt inte skriven där, så jag kunde inte ens bevisa att jag bodde där.
Man blir så jävla arg när man bara en sån grej att så här, du har gjort det här och du kan liksom inte ens bara ge tillbaka mina saker så jag kan liksom få...
Eller i början då sa han att jag fick komma, men då fick jag komma själv. Men det sa polisen blankt nej till. Mm. Jag fick absolut inte gå dit. Och jag fick inte ta honom med någon av mina vänner enligt honom för att... Ja. Det fick jag inte. Nej, så det fanns liksom aldrig några alternativ. Och det var också rätt så krävande för mig. Det vet jag att min advokat sa till mig. Att jag förstår om du inte orkar, Matilda. Men ditt bästa sätt att få ut ditt liv, rent ut sagt. För jag hade ju allt det här på grund av att man bor ihop. Du vet, så små saker skulle jag inte bry mig om. Men det enda jag fick med mig, det var min dator och lite träningskläder. Så att, och bor man ihop så har man ju rätt mycket. Det är ju egentligen hela,
men det är ju hela ens vardag. Det kan ju vara saker som man inte ens tänker att man saknar. Men som när man väl kommer därifrån, att så här, bara det.
Ja, och att man hade nog... Det är klart att man vill ha ut sina saker. Så där bör ju finnas kanske någon mer form av hjälp än vad det är idag. Idag är det handräckning via kronofogden. Men det tar flera månader. Och då behöver du skriva ner... Du får en lista där du skriver ner allt du har i den bostaden. Och då ska du liksom, vad det är för plagg, vilken färg, vilken storlek, var det hänger. Ni kan själv tänka hur lång tid det tar att skriva en sån lista helt enkelt. Så att, enligt min advokat och polisen så var det ju det bästa sättet är om du orkar, Matilda, hålla ut och, liksom, och ta samtal för att försöka få ut dina saker. Det orkar jag till en viss gräns, sen orkade jag inte mer. Men och på den vägen då fick jag ut några kartonger och fick hjälp av ett flyttbolag. Men det var också många vevor. Jag tror att det var 6 omgångar innan jag fick ut sakerna. Och då vet jag att de kom. Flyttbilen kom och när innan de öppnade flyttbilen, för det var några vänner till mig som har bolaget. Då sa de att, bara så du vet, han sprayat ner allting i parfym. Så att allt, jag kunde inte ha kvar någonting, utan det var ting med fläckar på flyttkartongerna. Den var liksom totalt nedsprayad i hans parfym. Och samtidigt som jag fick det så fick jag informera min advokat att nu har jag fått ut, jag tror det var 3 flyttkartonger som var halvfulla. Och när jag fick ut det, då tog det ungefär 20 minuter. Då ringde polisen upp och skickade bilder på små GPS och sa till mig att du måste gå igenom alla dina saker efter de här små GPS-erna. När du är klar med det så måste du flytta kartongerna, för du får inte ha kartongerna där du bor för tillfället. Och allt det här får du rådda med själv. Liksom. Och det är det jag menar med att det blir det här kontrollerande efter. Och det är ju för ens säkerhet, och det är bättre att göra så. Men det blir ju också som att... Vad lever jag i? Ja, men alltså, vad lever jag i? Det här är helvetet 2.0. Är det så här jag ska leva? Och de flesta är ju ganska ensamma i det. Jag har kvinnor som har kontaktat mig som inte ens får stöd eller samtal eller hjälp från socialtjänsten. Så att det är verkligen väldigt olika hur pass mycket hjälp man får. Så jag hoppas att se en stor förändring, framförallt för att det finns den hjälpen som bör finnas för kvinnor när man tar sig ur en sån relation. Och stöttningen framförallt. Och sen kanske en bättre form av någon behandling skulle jag säga, att skulle behövas efteråt för att hjälpa kvinnan att bygga upp sig själv igen.
Och visa, har han visat någon ånger efteråt? Alltså liksom typ bönat och bett att du ska komma tillbaka, eller alltså förstår du?
Det gjorde han. Men kanske inte på ett mänskligt sätt. Jag fick ett kontrakt som var värt 10 miljoner kronor och jag fick de 10 miljoner kronor om jag kom tillbaka. Han skulle inte fortsätta slå mig, men jag skulle åtminstone komma tillbaka till relationen så att ingen fick reda på vad som hade hänt. Så det är oftast inga normala... Nej. Det är inte det här kärleksförklaringen, det ska aldrig hända igen. Utan då kommer ju rädslan av att shit, nu kommer nog det här kommer komma ut, och vad händer då? Liksom. Sen var ju polisanmälan den var ju den under hela förundersökningen, så är allting hemligt, så det är ju ingen som pratar om det. Och det tog ganska lång tid innan de tog in honom på förhör, men på något sätt så läckte det ut under sommaren, och det var också en stress för mig hur det överhuvudtaget kunde läcka ut från polisen, eller vem är det som har sagt det. Det kom ju till hans vetskap helt enkelt och där började jag ju såklart en ny rädsla. För det är ju inget man vågar erkänna i början. Liksom. Och det fick jag mycket hot om också i slutet. Att jag inte bör gå till polisen, för att då blir det bara värre. Och då är det klart att det blir en rädsla av att man inte gjorde som han sa längre. Utan jag gick ju en annan väg och förstod att det var fel. Det här är rätt. Men det ser vi hela arbetet, man kollar på unga relationer och vi pratade lite om Unison innan och alla organisationer som har jobbat med mäns våld mot kvinnor i många år. De har ju också hittat nya sätt att nå ut och framförallt sociala medier. Att nå till den unga kvinnan som idag, att det bara finns chattlinjer och att det har utökat är ju fantastiskt. För att det är ganska tufft att ta luren och ringa. Mm. Det var också därav att Her Own kom fram eller föddes. Det var väl lite för att just det här samtalet för mig att ringa till kvinnofridslinjen var enormt tufft. Det är ganska tufft att lyfta luren och prata med någon.
Ja, men för som du säger, vad ska jag säga? Jag blåmärken är jag misshandlad. Ja,
man känner sig dum i en sån situation. Vad ska de göra? Och idag så lever vi i en digital värld och många av våra åldersgrupper är uppväxt med det, så det är betydligt lättare att chatta, smsa eller kanske till och med ta fram information själv via artiklar och annat. Sen behöver man ju såklart prata om när det kommer till steg två, men just när man är i det läget så att man inte riktigt vet.
Jag kan tänka mig att det är lättare också att smita iväg för att kanske skicka ett sms eller läsa någonting än att faktiskt liksom ringa om man också lever under så pass kontrollerade.
Det kan säga många
hemma, alltså för det kan man ju tänka sig, eller det är liksom, det finns väl till och med statistik, men att liksom våldet har ökat i hemmen nu när många, alltså både mot barn och kvinnor, men att när alla jobbar hemma och då måste det vara ännu svårare att faktiskt nå ut.
Visst är det det, och det var då vi startade Her House Foundation i samband med corona nådde Sverige. Och då hade vi ju redan fått indikation om att våldet hade ökat i Kina. Det pratade de ganska mycket om på nyheterna. Och det är självklart att det skulle göra det här om det har ökat i andra länder. Det är bara frågan om när. Och då tog vi fram initiativet Her Choice. Så vi samarbetade med alla hotell i Sverige för att öppna upp för kvinnor och barn. Så det var vårt första initiativ vi gjorde under Her House Foundation helt enkelt. Men sen blev det ju också, vi visste inte om det skulle bli isolerat, vi hade ingen aning vad som skulle hända när corona kom. Så att vi trodde väl att våldet ökade, men vi kanske inte hade förutsett att det skulle bli som på julafton där statistiken ofta visar sig att våldet går upp. Men det är väldigt få kvinnor som tar sig ur, utan så blev det hela corona också. Och det var ju mycket på grund av att folk blev... De var hemma från jobbet helt enkelt. Så våldet har ökat, ja. Det syns kraftigt på alltså anmälningar och statistik från både jourer och samtalslinjer och annat. Sen är frågan när den ketchup-effekten släpper, när kvinnorna ska ta sig ut. Det börjar successivt, men det kommer nog komma en rejäl våg, tror jag.
Men jag kan tänka mig där också, alltså, så här, nu är det ju svårt att, alltså, eftersom jag som sagt jag har ingen erfarenhet, men också för mannen i det här förhållandet att de ska sen gå tillbaka till kontoret. Alltså det kan bli en trigger, alltså just för att här, nu har man varit van att styra från morgon till kväll, för att personen har ingenstans att gå. Och sen när man ska börja ta sig tillbaka till kontoret, att så här, oj, nu ska hon försvinna igen i 8 timmar där jag inte har någon kontroll.
Ja, och sen tänk så många som har förlorat jobbet och inte kan lämna idag. Och oftast är det kvinnorna som blir väldigt låsta. Ekonomin är en stor del i det, och framförallt att du inte har någonstans att ta vägen. Skyddat boende är ju bara under en period för att kunna ta dig fram under den perioden. För oftast är ju våldet eller hotet ökar oftast när man lämnar en relation. För då tappar ju mannen kontrollen fullständigt, och då kan du ju också tappa eller få slint i huvudet rent ut sagt, och inte vet riktigt, och gå över gränsen. Så att hotbilden blir ju betydligt högre. Därför är det väldigt viktigt att jourerna finns. Och framförallt de flesta jourerna hjälper ju till med samtal och sådana grejer också, och finns där som stöd. Men jag tror att oavsett så blir det ju att man sitter i en situation och tänker att okej, jag behöver lämna den här relationen för att det inte är bra, eller att jag blir slagen eller fysiskt, psykiskt eller fysiskt. Men vad kommer härnäst? Om jag lämnar, vad ska jag sen? Och det är ju tyvärr många kvinnor som också är ganska låsta i att de kanske varit hemma med barnen de senaste åren och har ändå en sämre ekonomi och svårt att ens få en bostad. Vad gör man då helt enkelt? Alltså det förvärrar ju allt till att ens våga ta sig ut. För att man måste ju ha någonstans att ta vägen.
Man vill ha som en liten escape plan.
Ja, absolut. Och då behöver du ju framförallt kanske då vänner och familj som du har pratat med sig innan. Men det är ju en enorm planering som det är nog ganska få som, förhoppningsvis idag så är det fler kvinnor som faktiskt gör den här planeringen, för det underlättar. Men det är tråkigt att det ska behöva vara så. Utan att hjälpen ska ju faktiskt fungera hela vägen. Men det var ju något som jag blev otroligt chockad över. Det hade jag förväntat mig. Må jag kanske varit naiv, men vi har nog varit i Sverige och vi har alltid tänkt att vi har levt i ett land som är ett bra land att leva i. Vi får hjälp här och vi har bra sjukvård och, liksom, och så vidare och så vidare. Men jag tror att det är ju, har man inte behövt den hjälpen innan, alltså har du aldrig varit utsatt eller behöver hjälp från socialtjänsten, då har du inte sett baksidan av Sverige, skulle jag säga. Och det var verkligen det jag fick se och blev otroligt chockad.
Men då det kanske är bra att de även får ett litet wake up call, för att jag menar om, alltså om de som varit med om det här, deras röster bara blir starkare och starkare, då måste vi göra någonting åt det.
Alltså. Ja, och det tror jag fler och fler har vågat. Det här året ser man ju faktiskt att det är ganska många som går ut och står upp för vad de har varit med om och pratar högt.
Inte skämmas.
Den här skammen har försvunnit lite, även om att jag tror att det fortfarande ligger, det kan man fortfarande få kommentarer om man säger, och det är oftast så är det ju, dras det alltid till tråkiga kommentarer om feminism, men det har inte med feminism att göra överhuvudtaget.
Det är bara jävla vanligt folk vet.
Ja, exakt, det är inte svårare än så, men det blir lätt att just för att det handlar om kvinnor, men det är ju kvinnor och barn som är i största del utsatta av våldet, så är det bara. Därav att vi säger mäns våld mot kvinnor idag och inte våld i nära relation på samma sätt. Nej, det är, vi har mycket att göra framåt helt enkelt. Så att, och framförallt det som jag såg som var ett, en stor, det som ett stort frågetecken, det var bostadsfrågan efter du varit på en skyddad. Eller när din rättegång är över. När du ska starta om ditt liv helt enkelt. När hela den resan som är väldigt omtumlande med polis och förhör och annat är klar. Och då har det oftast varit, de flesta kvinnor blir sjukskrivna efter i utmattning eller PTSD eller vad det nu än kan vara. Eller för att du kanske behöver byta stad. Och i vissa fall behöver du byta kommun, och då behöver du definitivt socialtjänsten eller kommuner som stöttar dig och hjälper dig i det. För då har du ju inga vänner överhuvudtaget där du, det nya stället du är på. Det funkar bra i vissa kommuner, och i vissa kommuner funkar det inte bra. Men där finns i princip inget system för att socialtjänsten, även om de är inkopplade och kanske hjälper till med ekonomisk bistånd, vilket är bara några tusen, det är oftast inga större summor. Knappt så du klarar dig att betala en hyra. Men de hjälper inte till med någon bostad. Vissa är för att det är snälla, godhjärtade människor som jobbar där. Men det är inte någonting som faller inom deras arbete att de måste göra. Och det var för mig väldigt chockerande av att de inte ens hjälper till med en bostad inom kommunen.
Nej.
Så att det var väl där som det var det som mitt arbete med stiftelsen började med, och då var det att jag tog fram ett socialt hållbarhetsarbete mot privata fastighetsaktörer och framförallt de som är börsnoterade, för de behöver jobba med samhällsfrågor och socialt hållbarhet. Och då såg jag att det är, jag har sett framförallt de här två åren att det är väldigt mycket privatpersoner och företag som vill hjälpa till, men de vet inte riktigt hur. Så att när vi tog fram det här sociala hållbarhetsarbetet, så började vi samarbeta med K-fastigheter som är nere i Skåne, ett stort börsnoterat fastighetsbolag. Det blev vårt pilotprojekt, skulle man kunna säga. Och det var väl liksom vårt största initiativ eller projekt inom Her House med bostadsfrågan, och det är det vi också driver politiska frågor kring helt enkelt, och försöka driva vidare och samarbeta med Unison i de frågorna och med jourerna då. Så vi förmedlar bostäder mellan de privata aktörerna och våldsutsatta kvinnor. Och förhoppningsvis så tar kommunerna också en större ansvar i det och hitta en lösning på sitt håll. Och då tror jag att då kommer vi ändå lyckas och kunna hjälpa de flesta kvinnorna i Sverige med bostad. Men det är ju en vision på många år.
Men det är så coolt det du och ni gör.
Verkligen.
Det hjälper ju verkligen.
Finns det någonting man kan göra om man lyssnar på det här avsnittet? Som man, alltså för att
stötta?
Ja, stötta.
Det finns nog...
Hur skulle du säga liksom...
Nummer ett skulle jag nog säga bara ta ett ansvar och prata. Att våga prata om det och stå för. Och ta reda på lite fakta och grunder om det. För jag tror fortfarande att det är, jag tror att det där det brist. Alltså det var lite som när vi har jobbat med bostadsfrågan i ett år. Att nu för bara ett par veckor sedan så backade vi bandet lite. Och hade ett seminarium, Unison och Sveriges regioner och kommuner och då vi, kring bostadsproblematiken. För vi såg att vi var tvungna att backa, vi som jobbar i det, förstår ju hela problematiken. Och jag som brukar se det som, eller säga att det ser ut, det är som en dominoeffekt. När du väl har tagit ut så faller liksom allt annat och du kommer utanför samhället. Vare sig du vill eller inte, om du inte har 20 änglar med dig som hjälper dig varje steg, så kommer du utanför samhället, mer eller mindre. Och det behöver man hjälp för att komma tillbaks med. Och sen tror jag att det handlar mycket om kunskap. Så återigen där, jag tror att det handlar om att ta ansvaret, att kanske försöka förstå lite vad det är för någonting till att börja med. För att, kan du då förstå, så kan du också ta ställning i det. Men det är ju ganska svårt för de som inte förstår. Det är många som inte gör det fortfarande. Så det är väl steg ett skulle jag säga. Och sen så kan man ju fortfarande, det är många organisationer som letar volontärer. Just för att sitta på chattar. Och,
ja, men det vet jag att en tjejkompis till mig gjorde. Kommer inte ihåg vad det hette, men det var någon så här tjejchatt. Så hon liksom hade några timmar i veckan som hon satt och så här skrev med, chattade med unga tjejer. Som.
Man kan ju också, alltså för det vet jag har ett kvinnohem som jag ger kläder och alltså framförallt produkter som vi influencers får överdrivet jättefint. Mycket av. Och hon kommer och hämtar och de blir jätte, alltså även om det ibland kan vara smink, alltså så här, man kanske inte liksom, men de vill göra sig fina eller så. Så att det är också
ett tips
att kolla.
Ja, alltså, även om det är de ytliga grejerna, men om man har ju levt ett liv och så från en dag till en annan så sitter du bakom stängda dörrar och kan i princip inte ringa dina vänner. Och du har inte ens att du kan tvätta ditt ansikte.
Nej, men sorry, vissa kommer ju absolut med ingenting. Ja. Så att, allt för att komma tillbaka till det här lite normala.
Ja. Jo, men det blir det lilla ljuset för dagen.
Ja, men exakt. Att man, även om det, man tänker ju, för det var ju min första jobb, men gud, alltså, jag kan ju inte skicka smink. Liksom. Mm. Det känns ju dumt. Men då var hon så här, alltså allt.
Mm.
Framförallt kläder, men också smink. Så det kan ju vara också en grej, för det vet jag att jag bara började googla och sen fråga omkring. För jag tror folk vet ju också mer än vad man... Så den här fick jag via en tjejkompis.
Jo, sen är, alltså det som... Har man en relation till en jour så är det betydligt lättare, eller att de kommer och hämtar. Annars är det som, vi har pratat lite om det här. Så att, men och det svåra är ju att de lämnar inte ut adresser av en säkerhetsskäl egentligen. Och vi har funderat mycket på vad man kan göra för att göra en större grej tillsammans på något sätt. För precis som du säger, Lojsan, att influencers får extremt mycket. Både kläder och skönhetsartiklar och sådant som oftast då kanske bara läggs på hög eller... och det är klart att det är också en otroligt fin grej att skänka vidare till de som behöver. Sen är det lite svårt att få, kanske få in det på jourerna just av säkerhetsskäl helt enkelt. Där finns mycket man kan göra. Jag vet, vi hade ett initiativ under internationella kvinnodagen där vi har en hashtag som vi använder via sporten som vi kallar för Play for Her. Och det är tanken att man ska spela för henne. Och i samband med det, när vi tog fram det, så gjorde vi även Walk for Her. Och det var bara en sån liten grej av att vi delade på sociala medier och att man gick ut och gick för henne. Alltså det var länge sedan jag fick så mycket DM från kvinnor som lever i det eller har levt i det eller på väg ur, som har någon anknytning till det, där de kände sig sedda. Att det är så lite från att, för det är svårt att Man är verkligen utanför världen på något sätt i den situationen, för att man är så otroligt ensam. Så bara att se på sociala medier där hela världen lever vidare, att man ser att en annan kvinna bara lägger upp att de är ute och går för henne, vilket innebär att hon åtminstone tänker på henne. Det gör mer än man tror. Alltså det är så lite som krävs egentligen, bara att lyfta ämnet.
Men finns det, eller vill du kanske också berätta, dela just Her Own och alla de här, för det är en plattform, eller hur?
Ja, Her Own är en plattform där och man kan, forum
som är en hemsida, inte ett Instagram-konto.
Vi har en Instagram också, men det är framförallt forumet som lever och artiklar, så det är en plattform. Och Her House har vi såklart vår hemsida för det som vi, det aktuella helt enkelt, det vi gör idag.
Och sen tyckte du kvinnor...
Nej, men kvinnofridslinjen framförallt, om man vill ringa och få stöd helt enkelt. Hur man ska vända sig, var man ska ta vägen och alla frågor man har. Och sen så har vi unga relationer, Unison, just för att komma i kontakt med kvinnojour.
Vilket var det bästa chattforumet om man så här vill chatta?
Alltså det är nog lite lättaste kanske, om går man in på till exempel Unison, så får man liksom en överblick över alla jourer, för de är lite olika tider när de är öppet och sådär. Så att jag uppsamling, och egentligen när du googlar det så får du upp ganska mycket skulle jag säga. Men just chattarna är ju öppet i olika tider på dagen. Men där finns många. Så där finns, och kvinnofridslinjen kan man ringa alltid. Och sen skulle jag nog ändå säga att polisen är det egentligen det du ska ringa absolut först. För då ska de slussa det vidare också till att få
till rätt. Ja. Ja. Men en grej som jag tänker på är liksom när man ska göra en anmälan. Mm. Att, och rädslan för att det ska bli värre när man väl gör det. Vad...
Ja, men jag tror att rädslan kommer nog automatiskt för att du är ovetande vad som ska komma skall när du ringer och polisanmäler. Men jag skulle väl säga att du får det stödet av polisen, eller det ska du få. Och att man ska, att det är bättre att ställa fler frågor eller inga alls. För att det är en ny situation för alla, skulle jag säga. Det är som att göra någonting nytt i alla lägen, plus att det här har ju med ett brott att göra. Så det är inte konstigt att man är rädd, för att man vet ju inte vad det ska leda till. Och man, precis som, det kan också vara att man är rädd över att det ska nå till själva förövaren. Och det är väl viktigt att man har stödet runt omkring sig som hjälper en med om det är så att det blir ett ökat hot. Och att man har familj och vänner. Men det är ju, som sagt, så här, det ser ju olika ut för alla hur det ter sig. Om frihetsbedövad då sitter i häktet, eller om personen är fortfarande på gatorna och går och kvinnan flyr, eller om man har barn. Det är väldigt, väldigt olika. Men ja, jag tror att de flesta har nog en rädsla av att anmäla. Men jag skulle nog också säga att oavsett hur pass långt man kommer i en rättsprocess, så tror jag ändå, skulle jag ändå säga att jag uppmanar alla att anmäla. För även om att inte den situationen som man själv har varit med om leder till fällande dom, så har ju personen åtminstone fått sitta i förhör och stå till svars för det den personen har gjort. Sen är det svårt att bevisa saker och ting som händer bakom stängda dörrar.
Men framförallt så tar du dig ut ur någonting som inte kan bli värre.
Ja, du tar det ut, och det är ju din egen resa också. För att någonstans så är det bara. Du kommer du alltid vara tvungen att göra ändå. Det är du själv som reser dig igen. Sen behöver du stöttning och någon som pushar dig i rätt riktning. Men det är ju en väg du måste ta dig upp ur själv. Och den är läskig, absolut. Visst är den det. Men den stärker ju en också med tiden. Så att även om att förhör är tufft och sitta i en rättssal är tufft och så vidare, så är det ändå, du blir ju också för varje förhör eller den situationen, så blir du ju bekräftad av att det du har varit med om är fel. Och det är väldigt viktigt, och det tar ganska lång tid. För det suddas också ut med tiden. Så att jag tycker att det är viktigt att gå igenom den resan för sig själv. För att du ska också leva ett långt liv, och det är ju ingenting du kanske bara ska lägga ner i en ask och bevara ditt trauma, utan få hjälp med att reda ut det där. Så jag tycker det är viktigt att gå den vägen. Och även om att det skulle visa sig att den kanske blir nedlagd, vilket tyvärr många blir i Sverige, alldeles för många fall blir nedlagda, så har du åtminstone gjort en anmälan, så att i nästa fall, för att den här personen kommer inte sluta utöva våld mot kvinnor.
Nej. Så det hjälper ju nästa. Det är jättebra. Så nästa tjej som kanske är med om det här, är tjej eller kille då, kommer ju se det här. Då kommer de ha det med sig.
Och till slut så blir det ju antagligen förhoppningsvis en fällande dom om personen fortsätter. Så att jag tror ändå att jag tycker att ska man tänka, det är ju något man faktiskt kan göra i den situationen. Jag förstår att man kan vara rädd och att man tänker på sitt eget bästa. Sen så måste man ändå kanske hitta sin egen väg, såklart. Men det man kan göra för medmänniskan och de andra, framförallt vi kvinnor, kan hjälpa varandra genom att faktiskt göra en anmälan. Även om att det är tufft att göra det, gör en anmälan. Det kanske inte leder till fällande dom, kanske inte leder till förhörens. Men gör själva anmälningen så att det ligger inne i registret för nästa kvinna. Även om du känner kvinnan, så hjälper
statistik
du henne.
Också.
Statistik också.
För det vet vi ju att så här, om statistiken ökar, om fler vågar anmäla, då kommer det läggas mer, mer tid, energi och pengar på just det här.
Jo, så att jag tror att, och det är väl kanske något som vi kvinnor också behöver bli bättre på, att stötta varandra i. I de här, vi pratar mycket om bröderskapet som varit mycket diskussion om de senaste månaderna, men det har också gjort att det kommit upp lite, ja men systerskapet, vad händer egentligen? Att det är, tyvärr så blir det många situationer där att kvinnor inte backar varandra fullt ut, och att det är definitivt i de här frågorna något som vi verkligen, verkligen måste göra.
Det där sa ju Bianca Kronlöf så bra.
Ja, verkligen.
Att det är liksom, män kan till och med backa sig, alltså kompisar som är våldtäktsmän, då sitter de och backar medan vi liksom snackar skit om lite allt möjligt.
Ja, och framförallt, jag tror att både snacka skit, men också att det är en tvekan på något sätt. Alltså män är ju väldigt så här, nej men jag backar honom till 1000. Jag har varit med om närstående eller kompisar, kanske inte ska kalla dem vänner, men kompisar som kanske har ifrågasatt. Jag kan förstå För att det handlar om lite kunskap egentligen. Men att det nästan tillkom till att det har varit en ganska lång process. Varför har det varit en lång process? Och så plötsligt blev det jag som blev ifrågasatt igen. Mm. Och det ska man nog försöka undvika för hälsans skull och för den drabbade skull, skulle jag säga. Mm. För att det är det man behöver, det är ju någon som tror på en. Och jag kan säga att det finns inte en kvinna som ska sätta sig ut förhör och gå igenom den här processen bara för att.
Nej.
Så är det bara. Så att det är ingen, jag har svårt att se att det finns kvinnor som ljuger om att de varken har blivit våldtagna eller slagna, om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
Det är väldigt, väldigt få som gör det.
Mm.
Så att,
då är det ju bättre att ta alla på allvar. Mm. Lite
det
så.
Skulle jag säga. Sen säger
att,
ju,
så här, om en viss procent, oavsett, för absolut, det kan ju hända att det finns till statistiken att någon har hittat på, men om det gör att man ska tro det om de flesta.
Precis, det blir fel.
Ja, för ja, men då är det bättre att ta alla seriöst, och få de som varit så, det får bara vara.
Ja.
Det kommer aldrig funka helt och hållet.
Nej,
ut.
Alltså. Absolut. Men jag tror att just tryggheten, att fler och fler kvinnor behöver den tryggheten, att man känner att, och det tror jag också att det har blivit de sista åren. Just för att vi pratar om det på ett annat sätt. Mm. Och då vågar man ta upp det.
Ja, men mer kunskap, för det är precis som du säger, det är en kunskapsfråga.
Mm.
Så att jag tycker att
vi har kommit en bra bit.
Jag tycker verkligen, alltså, om jag bara jämför mitt egna mindset mot liksom hur man, vad för respekt man har idag mot det, så tycker jag att vi har kommit väldigt långt.
Ja. Mm. Jo, men vi är på rätt väg, skulle man väl kunna säga. Det är en förändring.
Mm.
Men det tar år att förändra normer och beteenden. Mm. Så att,
Tusen tack att du var här.
Ja,
tusen
tack för att du kom med. Tack för att du gästade och delade med dig.
Jätteglad att ni tar upp den här formen av ämnen i poddar och annat också.
Mm.
Nice.
Toppen.
Så det var veckans poddavsnitt. Jag hoppas att ni tyckte att det var, alltså, viktigt att lyssna på. Och tack för att ni tog er tiden. Och som sagt, Matilda sa ju vad man kan göra för att egentligen göra någonting. För alla kan faktiskt göra någonting.
Mm.
Och jag tycker ni ska gå in på Matilda och kolla lite vad hon
henne,
gör.
Börja
följa
på
henne
hennes,
och häng med på vad hon gör. För hon gör skillnad, hon hjälper så många kvinnor där ute.
Ha det!
And it feels like summer.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.